Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Jag kommer till Norrköping och kör stand-up den 31 oktober. Sen kör jag 5 gig i rad. Vi snackar Sundsvall, Växjö, Lund, Malmö och Stockholm. Alla mina gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Passa på att boka biljetter i tid för de brukar ta slut. Ni får jättegärna stötta den här podden och min verksamhet som entertainer på patreon.com/arkivsamtal. Eller så kan ni swisha en valfri summa till 0760-724728. Uppskattar väldigt mycket ni som gillar och stöttar mina grejer och delar dem och sånt. Ni får också gärna följa mig på sociala medier som till exempel Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter David Liljemark. Välkommen hit.
Jo då, så att, tackar.
Du är serietecknare och allmän lirare.
Mm.
Och det är inte första gången du är i Södermalm den här månaden.
Vilken sömlös övergång. Den här månaden. Nej, det var förra veckan som min högra vad hade börjat.
Din bättre
hetta.
Hälft, tror du skulle börja.
Nej, om det vore så väl.
Din högra vad började hetta till.
Ja, det kom liksom så här värmevallningar. Jag tänkte, jag kommer ju klimakteriet som en släpp in färgenkäring. Nej, men jag hade ju inte sträckt mig eller någonting. Jag kunde inte komma på att jag hade gjort något jobbigt eller liksom spelat fotboll med ungarna eller någonting.
Nej.
Sen bara hetta. Jag höll på väl en veckas tid med de här skumma hettningarna. Och hade det varit under extremvärmetiden och varit, så att säga, under armen, hade det varit fullständigt logiskt för att, som en allergisk värmereaktion. Det här var bara helt off och till slut tänkte jag, nej men jag får ringa och fråga.
Om det här Vårdguiden.
Bara, ja, 1177 och så, ja, hör du, är värmlänning? Är du ångfussen? Nu lät han inte riktigt så, men
var det en värmlänning som,
ja, jag kan inte bota dig från din värmland.
Var det Bölsjös du hamnade?
Ja, det hade ju varit något. När jag så beskrev det där, tänkte jag, det kanske är helt meningslöst med,
trots all beskrivning.
Ja, så tyckte han, jag vill ha in dig på akuten nu ikväll här.
För oj!
Va? Så tänkte jag, ja, det finns ju, ja, för att vara säker på att det inte var någon propp i benet med risk för flera, så blev han nojig.
Liksom,
jag har gått med det här i en vecka och inte brytt sig. Och tänkte jag, ska jag snåla och ta T-banan och promenad? Men då kom jag in så jävla sent och klockan var redan 7. Och hustrun jobbar kväll, så svärmor fick ringa sig in som barnvakt också.
Hade du varit ensam hemma?
Eller
du med barnen då?
Nej, de var ju hemma. Ja. Inte släppa med dem dit, herregud. Man. Men svärmor täckte upp tills frua kom från jobbet.
Mm.
Nej, så då fick det ju bli taxi in och så försökte jag sitta och, ja men det vore ju dum snår om jag skulle liksom, tänkte man så här.
Vad kostade taxin?
Den kostade, det var väl typ 320 eller 360. Okay. Jag fick tillbaks 40 för att den jäveln tog fel, en omständligare väg och lyckades klocka in rödljus. Så att man försökte fokusera på andningen för att lugna ner sig. Och tänk, jag hade bara lite talgkörtlar. Och...
Det var inte bara pengarna som du var orolig för. Det var det.
Ja, det andra var väl rent fysiskt att jag blev så nervös och jag visste att jag liksom behövde drita och vill man ju liksom inte...
Drita betyder bajsa, om folk som inte kan varmländsk slang eller dialekt.
Ja, i alla fall. Jag kom in i tid och det var inte värre kö än att jag kom väl in, ja, cirka en timme sa de, vilket blev en timme 20 minuter, men då hade jag ju med mig, jag hade bunkrat upp med Mats nya bok.
Mats Jonssons
Blod i gruset, pojken i gruset.
Blod i gruset, ja. Mats Jonssons ungdomsroman.
Rekommenderas. Och sen tog jag dessutom med Ibsens samtidsdramatik 2, tror jag det var. En folkefiende, men jag behövde inte börja på den med, ifall det var liksom varit ändlös kö.
Har du läst Ibsen även innan du fick IBS?
Nej, jag fick ett ryck. Det var att jag läste om, jag tänkte att jag skulle tackla Ibsen på ett annat sätt. En folkefiende, att det var en visselblåsare för att det var lortigt vatten i badhuset så folk blev sjuka och så hindrade liksom maktfolk honom från att rapportera om det här för att det skulle kosta en massa pengar. Och så han blev nedtystad. Jag tänkte, det här var ju oerhört... aktuellt fortfarande, fast den kom ut, vad var det, 1883. Men i alla fall, sen fick jag ju komma in till någon läkare där, och, eller jag frågade vad skulle de göra, röntga eller när de tar blodprov och verkar det misstänkt så får man komma igen nästa dag för att göra ultraljud. Och så där tänkte jag, ja, då kanske jag inte dör i natt då i alla fall. Så att då tänkte jag, ja, men jag har inte hunnit städa upp all skit jag lämnade efter mig och bla bla. Du ska ha tack för den här tiden och så vidare till fru. Nej, men och han tittade ju snabbt och sa att ja, det här såg ju, var ju ingen fel på den här vaden, såg normalt ut, det var inte rött och svullet, det gjorde inte ont. Nej. Det var bara att det var störigt, så jag tog ingen blodprov eller någonting, utan ja, det var bara att vända och så, jaha.
Men de sa inte vad det var för någonting?
Nej, han sa att, nu har jag glömt den medicinska termen, men att man kunde få såna här knasiga värme eller köldkänslor. Helt off. Sådär, men alltså, han sa att om man var ett old, om man var gammal eller väldigt överviktig, så kunde det vara risk för proppar. Men annars så, ja, det såg vettigt ut, tyckte han. Och jag tror att man får väl ont också. Det syns förmodligen om det hade varit liksom
en propp.
Jobbig propp. Ta i trä. Ha, så,
är du vidskeplig?
Jag vet inte hur många gånger jag hunnit med ta i trä.
Nej, du brukar köra med det, men du slår mig inte som en vidskäplig person.
Nej, egentligen inte. Jag hann ju se på vägen hit. Stod någonting, stora fisch där Renate Bauer brukar sätta upp lappar där vid ringen.
Mm.
Var någon annan jävel som hade tagit yta, tryckt budskap med så mycket älskade Gud världen. Han gav sin enda son, stort Jesus. Skrattade jag givetvis högt, tänkte jag. Kommer snart det där pianot flygande från taket.
Aha, så du tror lite på det. Du blev ändå lite orolig. Man blir straff lite... från Gud.
I laughed at the god Pan, eller hur var det, någon gammal fålåt.
Ja, det är intressant att du ändå har... Att du ändå,
nej, men man kan ju inte sitta och övermaga sig att sitta där. Du vet hur jag är. Man sitter ju inte och äter och tänker, jag var verkligen gott där. Jävlar vad gott det är. Jag ska fota både tallriken innan och efter. Bara... Så vet man, som i den här gamla anslagstavlan, reklamen, och det klipp.
Var det en anslagstavla reklam?
Detta var sent 80-tal. Att ena klippet var någon som satt där. Åh, skaldjur! Ostron! Åh, Det var liksom klippt av någon som satt och var dålig.
Det har jag hört talas om, fast jag vet inte om det var en reklamfilm, det var så här. Att det var så här, någon som sitter och äter så här, åh, chorizo! Och sen sitter han på toaletten, åh, chorizo!
Ja, men det kanske är den. Att jag minns det, för då att jag liksom utgick för att det var ostron. Och en
pyton två rutar också som har så här, åh, jag älskar exotisk mat. Och säger, åh, jag hatar exotisk mat, sitter på toaletten. Men du tror att det är större risk då att om man säger, åh, vad gott det var, utan ja, att säga till att ta i trä.
Det är att utmana ödet. Jag lämnar heller inte nycklar på bordet. Men
är det sant?
Det är mer en hygienfråga. Men fan, nycklar på bordet.
Lämnar du mynt på bordet?
Nej, jag har nog inte heller.
Mynt på tallrik.
har ju mer ett performance eller ett värde eller något. Men det... i alla fall, då gick jag och pessa för, ja, eller använde toan för andra gången på det stället. Men man vill ju...
Vilket ställe? På...
Jag blir ju nervös akuten, bara av tanken på att...
På akuten?
Jag blir skitnödig på akuten, för jag tänker att nu är ju alla andra inne för VKS eller någonting, som man drar på sig någon skit.
Vinterkräksjukan.
Ja, det är för äckligt för att säga vid sitt fulla namn. Men så kollar man liksom, ja, här går man om man har misstänkt hjärnskakning. Det var Rosenlund hette det. En hyllning till serientecknaren Erik Rosenlund i svenska serien.
Det var för att
Rosenlunds närakut som är tydligen mitt emot SÖS.
Ja, okej. Okay. Vid Rosenlundsgatan då, gissar jag på.
Det låter som en teori av rang. Vad stod det? Misstänkt propp i benet, hjärnskakningar och sånt där. Tänkte att ja, men de som kommer hit kanske inte kommer för att de har VKS då, ta i trä igen. Så jag vågar. Men andra gången jag gick och pissade och liksom var befriad från det här ok, och tänkte jag... Ja, i de här stunderna när allt ställs på sin spets, då inser man vad som verkligen är viktigt här i livet. Imorgon är det jag som budar på att Tradera för de här rötna acceptsamlingarna.
Va? Är det sant?
Eller jag insåg ju det komiska, men jag tänkte att ja, nu måste jag unna mig och så tröstköpa några sådana här dåliga samlingar. Accept. Ja, Midnight Highway och sådär.
Men det var den första tanken när du sa, när du tänkte att nu har jag överlevt.
Ja, just det. Minst vad som är viktigt i livet, att köpa gammal usel metal vinyl. Men ja, det var en liten avstickare. Det var ljudkollen där, ja.
Ja, det var... Nej, det blev mer jag än tänkte, så. Det, ja, det är mer intro. Än ett ljudtest. Ja, litet introsnack innan vi ska... Vi ska idag så ska vi prata om serieskaparen Chris Ware.
The greatest artist that ever lived.
Som du tycker är the greatest artist that ever lived.
Jag vet inte, eller jag tycker nog att det är hans klassiska ord som du imiterar bättre om Robert, Crumb.
Chris Ware sa det om Robert Crumb. The greatest artist that ever lived.
Herregud,
han är lite mer. I wish daddy couldn't fly.
Ja, det är sant.
Så bra en.
Men den här grejen, att det märks ju att han naturligtvis är inspirerad oerhört, och vi vet ju hur...
Av Robert Crumb.
Ja, att Crumb drömde upp en massa viktiga dörrar och så vidare. Men jag kom fram till liknelsen att Crumb är Chuck Berry och Chris Ware är Beatles. Om nu allmänheten... Som lyssnar på distad elgitarr kan man få ut några mynt.
Jag tycker då att Chuck Berry är bättre mer än true. Beatles. Även om jag inte lyssnar så mycket på någon av dem.
Men, ja, jag har sett Chucken en gång i alla fall.
Var det inte han, Chuck Berry, som så här filmade, alltså det var en kamera på toaletter och smygfilmade tjejer som pissade eller vad det var?
Om inte mer. Jo, jag förstår att du tycker han är bättre. Du var ett stort fan av Chuck Berry tills du kom på att fick reda på vad han hade gjort. Jag hade ingen aning om att han hade spelat distat Erik här i alla dessa år.
Men jag tänker innan vi sätter tänderna fullkomligt i Chris Wares kropp av arbete så ska vi kasta oss in på det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Välj drycken! Och här kommer alternativen. Karo öl 5,3. Gauloise öl 5,3. Dry Martini, Sherry, Hawaii Gay Club, Fanta Zero, Baileys, Hostmedicin, Svarta Skäggets eller Recipekt, Koskenkorva Vichy, Törlig Rosé, Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsära, vatten.
Mm. Fan med slut av Dennis Wilsons liv, alltså Beach Boys-trummisen. Att han gick runt med liksom en sån här dunk med apelsinjuice, ja, med vodka i förmodligen. Eller ja, det var ju inte bara juice, men som sagt, det var att juicen under dagen, och det var väl hett där i Kalifornien, så blev ju den härsken liksom.
Va? Juicen blev härsken under dagen? Gav det så snabbt?
Men gick han runt i den hettan med liksom sprit och juice och liksom att det blev ett äckligt, men det, ja. Jag tror vi får återkomma till det här Lex Dennis Wilson-dieten på sluttampen. Ja, vi tar vattnet då, tack.
Du väljer vattnet och jag tar en draja. Men då är vi strax tillbaka med dryckerna, kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna, kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Jag har en draja och du tog en mugg i vatten.
Mm, en du, dagmugg.
Jag hade ett glas med en ko på.
Ja, så var du.
Som du ville inte ha.
Nej, men jag vet inte vad. Du sa att det var mjölkglaset.
Nej, men först sa jag inte det. Eller var det då du började tveka när jag sa att det var... För det var ju en kossa på det. Jag tänkte att det var liksom ett mjölkglas.
Ja, så jag har.
Och då tyckte du det var äckligt att det kan
tyckte inte det var så äckligt. Jag är van att ha en dagmugg med vatten.
Du var en mugg med vatten.
Vi körde så idag.
Jag tycker mugg är mer associerat med varm dryck. Jag tycker det känns konstigt att dricka kall dryck i mugg. Jag minns...
Det här är en sån crossover så Saktell hade varit avundsjuk.
Vem är Saktell?
Var inte han i Klåfinger? Ah. Som allt gjorde den här minen. Och det syns ju inte på alla foton.
En min som du ibland
gör. Man drar ner mungiperna. Ja, inte bara drar ner dem utan sådana utåt bort från ansiktet och spärrar upp ögonen. Så såg han väl ut ungefär.
Och det var en association för att de Klåfinger gjorde crossover-musik, eller?
Mm, var det inte det de var kända för?
Vad är crossover?
Ja, de blandade väl, var det inte hiphop och...
Ja, hiphop och...
Någon sorts... De var
ett gäng vita svenskar som gjorde låten med, nigger.
De fick en hit med N-ordet.
Men, vad var det mer jag hade tänkt på? Jo, det var att dricka kalla drycker ur mugg eller koppar. Det tycker jag, har jag alltid tyckt var konstigt. Som barn så tecknade jag serier med en kille som heter Henrik Ekström. Mm. Och han gjorde alltid annonser, eller vet så här, inför nästa nummer. Så i svenska Marvel-serier och sånt så stod det ofta så här: snöra på dig dojorna och stick iväg till kiosken den 16 oktober. För då kommer nya blaskan av Spindelmannen. Sådana grejer stod lite fräsigt liksom.
Mm.
Så inspirerad av den så skrev han så här: ta en kopp läsk innan du läser nästa nummer av Svarta Ninjan. Jag bara, vadå kopp läsk?
En kopp läsk, det var kul. Annars vet man ju, och de som har läst Matbordet, att just den här...
Matbordet är en serie som David Liljemark har tecknat.
Ja. Mm. Vanliga kaffekoppar som är för små som man ska gå och hämta på tår.
Ja.
Vad är det för BFs? Då vill man ju ha en mugg. Man vill ha sin vanliga och på tår.
Stor kaffekopp.
Rakt av, liksom. Med
småkopparna. Det är väl liksom old school att dricka kaffe och riktigt små koppar.
Ja, jag spiller bara tid, liksom.
Eller om man har stark kaffe, så arabiskt eller... espresso. Eller expresso, som det så skämtsamt kallas.
Apropå nästa nummer annonser, jag tänkte på han Ekström. Inte de,
Henrik Ekström?
Ja, jag tänkte på Ekström med nyponsoppan och sånt där. Inte Ekström. De som har den där slogan med den där lilla gubben som man gärna vill ha en parafras på. Förakt för njutning sedan 1848, eller vad det är.
Ja, njutning. Ja, det står väl något sånt, njutning sedan.
Ja, jag är ju fortfarande lite störig. Jag hade ju den här skissade nästa nummer annonsen till Megapyton som aldrig blev av. Där det stod: jag har att göra.
Blev den aldrig av?
Nej.
Är den inte publicerad någonstans?
Du har kanske fått kopia eller scanning på en gubbe som står liksom precis vid en koröv och liksom underförstått att han antingen har eller ska geta på kon.
Jo, jag kommer ihåg,
jag har som... att göra. Se till att prenumerera eller någonting. Det var nog när man kunde börja prenumerera på Megapyton.
Det var tanken att det ska vara en annons för att
prenumerera. Väldigt lockande annons.
Är det sant att du tänkte det, att det ska vara en annonsgrej, eller var det bara... För att jag kommer ihåg, jag jobbade ju då med Megapyton på den tiden som redaktör. Och så skickade du in den och jag förstod inte alls skämt.
Nej, det var inget skämt mer än att det var någon som hade mycket att göra och därför så skulle han väl prenumerera på tidningen så han fick den i lådan. Behövde han inte tänka på liksom passa när han kom ut i pressbyrån.
Och det han hade att göra, det var att knulla en ko.
Ja, han kanske hade fler.
Ja,
han kanske hade ett starkt libido.
Och det var, du bara fick en bild på någon som stod vid en koröv och så stod det: jag har att göra.
Klassiker, det måste ju ske någon gång. Okay. Mm, ska vi prata om kingen? Ska vi prata om hur vi Chris kom in på Ware. Kingen?
Ja, du kan ju börja hur du... För jag kom in på King Chris Ware genom dig. Det var du som visade för mig.
Oj, jag hjälpte dig in.
Du hjälpte mig in. Men hur upptäckte du Chris Ware?
Utan att skända en viss gammal, numera stendöd seriebutik i Lund. Så, nej, det var på Kulart, Comics and Art. Så, jag tror jag köpte nummer 2 först, den här stora... Och,
nummer 2 av då Acme Novelty Library, som är då den serietidning som Chris Ware har gjort sig känd för ut. Han börjar väl liksom teckna serier kanske i skoltidningar och sånt där. Men sen så hans genombrott, liksom, om man nu kan kalla det genombrott i serievärlden, var ju med då sin egen tidning Acme Novelty Library. Och ja, du köpte nummer 2 då? Eller?
Tvåan och ettan gick liksom slag i slag, så jag... Han kanske hade fått ut fler, men jag för
mig... Vad betyder slag i slag?
Ja, det var väl ungefär samtidigt.
Han gav ut men, tvåan och ettan samtidigt?
Nej, att jag såg dem på Kulart. För
du såg dem på seriebutiken.
Och detta var väl, ja... 95 kanske?
Mm. 19.
Eller kan det ha varit tidigare, eller... Men den här tvåan, det är ju den med Quimby the Mouse. Den grep inte riktigt tag så mycket som ettan av... Med de här Jimmy Corrigan-grejerna, för där är ju några av dem... fräsigaste överhuvudtaget. Med tvåan var snygg liksom, det var ju tvunget att köpas, men det var ettan som var mer wow-grejen. Och sen i höjd med femman var det, så började jag skriva någon fånig uppsats på...
Just det, du skrev en uppsats som Chris Ware på Lunds universitet.
Den var ju det, var det C eller D? Jag tror faktiskt den var D. För det
skulle... Vad var det för frågeställning eller vad var det du skrev?
Jag kommer inte ihåg, alltså hela grejen var ju med mitt pluggande, var att ha något sätt för att slippa ta ett vanligt jobb och allmän bild, och så tyckte jag att hellre att jag skriver om någonting som intresserar mig. Att det fanns ju liksom små kurser om vad som helst och liksom jord och allt.
Men det här var då massbild och konstbild eller vad var det?
Nej, det var under litvet.
Litteraturvetenskap, okej. Okay, då skrev de om Chris Ware.
Och innan var det om Daniel Ahrgren, och sen var det något paper på massbild och konstbild och Mike Diana. Jag kommer ihåg att jag skrev det där inpasset om att man får inte glömma bort vilken stor humorist Mike Diana är.
Vad ska det annars vara?
Ja, jo, jag menar det, men liksom i de här sammanhanget. Men uppsatsen i sig var ju, det är bara formalia. Det enda, jag lärde mig en bra grej av de där grejerna överhuvudtaget. Hur man normalt sätter upp en... källförteckning.
Men
jag, när jag gjorde Båthusboken såg jag till att inte göra den på det viset. För det var ju liksom naturligtvis utan läsvärde, utan bara formalia. Utan där gjorde jag ju kronologiskt, så att det blev lite mer brett än historia. Men i alla fall, nej, men den scenen enskilda som jag tyckte var fränast, och den är väl bortvald, för den är inte med i Jimmy Corrigan-albumet.
Det släppte sen en samlingsvolym då med alla serier om figuren Jimmy Corrigan. Inte alla, men ett selektivt urval av serierna som heter då The Jimmy Corrigan, The Greatest Kid on Earth. Som blev liksom en hyllad serieroman sen som kom. Men han släppte ju de serierna.
The Greatest, var det The Smartest
Kid? The Smartest Kid, sa jag fel?
Jag är rädd för att jag...
The Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth hette boken då. Av Chris Ware, som... Det är ju ett portalverk inom... seriekonsten.
Jo, eller hela hans liksom...
Hela hans verk.
Jo.
Hans kropp av arbete.
Jo, jag tänkte på...
Men den serien som då bara finns med i Acme Novelty Library nummer 1. Är det den här? Det var den som grep tag i dig?
Ja, jag tänkte komma till det. Det var att jag förstått... Jag läste om den här Dan Rayburns bok om Chris Ware. Att han gjorde nog så rätt mycket med att... Han gjorde grejer för den här New City-tidningen. Det var någon, i Chicago.
Ja, det var någon liksom...
Gratis blaska kom varje vecka. Men det var rätt mycket där som han sen inte... Han liksom testade grejer, och det han inte var nöjd med sketan med det gör andra. Mm. Tog han med igen då i tidningen. Och sen det han tyckte... Ja, hörde till... Tog han med i albumet sen då. Så det verkar ju finnas väldigt mycket spill där.
Oj, ja. Det skulle vara spännande att se the outtakes.
Men han är väl för självkritisk. För han är ju intill förbannelse självkritisk.
Jo, verkligen.
Men jo, den... Eller det är några så här... Jag tar den scenen som jag själv tyckte var häftigast. Och det var den här... Just för att serien var så jävla depressiv. Och det är att till slut får Jimmy Corrigan nog, eller... Men han är ju rätt tyst, och han säger ju inte så jävla mycket, men han skjuter sig i pannan och liksom blodfläck på väggen, och sen så bara, ja, jag trodde det skulle hjälpa eller vad han säger, och tar sig det. Så liksom nästa dag så kommer han till jobbet igen med ett plåster där, och där någon liksom dryg översittare till kollega så skar du dig när du rakar dig, liksom att det finns ingen utväg för Jimmy Corrigan, utan han kan inte ens ta liv av oss, utan han är bara fast där. Jag tyckte jag var starka saker.
Det är ju starkt, men man förstår ändå, för att Jimmy Corrigan-serien är ju ganska realistisk.
Ja, det hade ju inte passat i boken. Nej,
för det här var ju en drömsekvens eller någonting. Eller något liknande.
Ja, mycket sådana här what-if-grejer. Men den nyckelstoryn är väl den där, är det tre sidor som går ut på att någon som har klätt ut sig till Superman på något jippo liksom hänger med hans morsa hem och för ett one-night stand och ja, sen schappar nästa dag och så sitter han där och har fått låna hans mask eller någonting, och liksom hela den här grejen, frånvarande farsa stuket och blanda ihop med den här superhjälte grejen. Ja, det är väl som en kärna till hela grejen.
Alltså Jimmy Corrigan, den boken då, den handlar mycket om att han har en frånvarande pappa, vilket då Chris Wears pappa var också, väldigt frånvarande. Ja, och det är väl det han skildrar i den här The Smartest Kid on Earth-boken ganska mycket.
Jag minns ett citat som väl var att sammanlagt den tid han hade umgåtts med sin riktiga fassa var väl ungefär den tid det tog för att läsa Jimmy Corrigan-boken från början till slut. Mm.
Ja, han hade bara träffat honom någon gång i vuxen ålder, va?
Ja, ett fåtal eller... Ja, jag minns faktiskt inte riktigt.
Mm. Och vi har båda två träffat Chris Ware. Har du träffat honom mer än en gång? Ja, det har
två.
Du. Två gånger.
Men du har väl träffat fler, för du reser ju på mässor så mycket.
Jag reser lite på... Jag besöker
serien. Nej, du var inte du hemma hos honom?
Nej, jag har aldrig varit hemma hos Chris Ware. Fredrik Jonsson har varit hemma hos honom.
Mm, han ska vara värst jämt.
Men jag träffat honom bara alltså, som hastigast. Det var ett år som du och jag... man fick det var han kom till Oslo.
Nej, till Bergen.
Bergen, Raptus, var det?
Just det, så heter den.
Det var en seriemässa då i Bergen.
Slutet av 2002 år.
Okej.
Okay, då var det ju han och Daniel Klaus, chefen och chefen. Och då var det ju bara att här bokas det flyg på Angbums.
Men man var tvungen också att ansöka då om att få vara med i någon slags workshop med de två.
Ja, just ja.
Så både du och jag ansökte och blev antagna. Och det var, de ville väl kanske inte ha för mycket folk. Så det var typ 15 pers eller någonting. Det var du och jag och ett gäng norrmän.
Ja, det var väl den norska eliten, antar jag.
Ja.
Det borde väl, jag minns inte direkt, eftersom jag med, man hade ju ögonen på chefen och chefen, men det fanns ju fler chefer i rummet om Kvärneland och Fiske var med.
Jag minns mest du, jag och
Flu borde ju varit där, Hartberg.
Och Daniel Klaus. Ja, men då fick man ändå liksom...
Men det var ju en grej, fast det såg jag som tur var inte, att vet han, Ronny Haugeland eller vad heter han?
Det vet jag inte vem det är.
Han som gjorde Downs Duck.
Ja, det är en norsk serietecknare.
Det var ju någon som var så jävla bakis. För jag tror han missade, det var en sista workshop som jag inte var med på. Och han var så jävla bakis. Han hade tydligen spytt rätt över bordet.
Va? Men,
liksom förnedra sig inför de liksom...
Han gjorde bort sig inför sin kvinna.
Ja, det var ju steget värre. Herregud. Han,
liksom. Men var inte vi där alla dagarna då? På...
Jag för mig det var någon mer grej och att vi slapp se detta elände.
Det hade ju varit kul att se. Och han gjorde en serie om en anka med Downs syndrom som heter Downs Duck, som var lite kalanka-aktig.
Ja, den var skoj.
Jag köpte faktiskt en t-shirt med Downs Duck.
Mm. Jag vet inte vad mer han gjorde. Nej, men annars så var det väl att man fick tillfälle att få signert och limma på chefen och chefen i viss mån. Ett bra foto på ett där han faktiskt ler. För jag sa att liksom, sista bilden, så lägger jag bort kameran. Såg han ovanligt glad. Inte för att jag tog särskilt många, men du vet det hela tiden.
Nej, det finns, jag har också ett fotosparat där jag som det... jag alltså, har rakat huvud, Ukraina t-shirt och med Chris Ware och Daniel Klaus.
Vad det jag tog då? Ja, det var, och så tog jag du ett på mig där.
Ja.
Det för mig att det är så deprimerande, för att jag vet inte om liksom, om det skulle ha påkallat mer uppmärksamhet. För jag fem att Danny Klaus är ett jävla trött ut. Chris Ware, han bryr sig inte vad jag håller på med något annat. Så liksom, här står liksom turisten bredvid liksom Eiffeltornet och Triumfvågen. I, liksom världens underverk i serieskapan. Och liksom total god Benny. Ja, det är, jag kan säga Dan Pussy, Rusty Brown-nivå på nördfaktorn.
Det är då...
Men jag kommer ihåg... Eller, grejen är att Chris Ware är ju nästan så här, övermänskligt bra.
Ja, han så är att man... väldigt grym. Alltså, så här, väldigt, alltså extremt grafiskt skicklig. Alltså, det är ju häpnadsväckande. Alltså, för mig var det så här att när du visade de grejerna i början, då upplevde jag det så starkt att jag inte kunde ta in det. Eller så här, när jag liksom bara alltså, tyckte det var för avancerat. Så här. Jag var tvungen att liksom... värmas upp till det lite, för att det är väldigt plottrigt, hans teckningar, och väldigt tekniskt avancerat.
Eller plottrigt kan man väl...
Ja, mycket av det
är det är väl att han har sidlayouter ibland som är extremt detaljerade med små saker, men det är ju väldigt rent allting.
Jo, det är man vill grafiskt rent. Alltså det är nog den serietecknaren som har inspirerat mig mest rent grafiskt. Alltså så om man tänker Död kompis, min bok är väldigt, ja, väldigt Chris Ware-inspirerad.
Ja, det här med att göra pastischer på... Han kör ju mycket på 1800-tals grejer, så här kataloger och noter och allt så här gammalt snyggt. Men du har ju liksom dina fetischer med manga och det är viss överlapp, men han är ju mer
gammalt. Och han är ju inspirerad av så här 40-tals japanska serietecknare som till exempel Tagawa, som jag då också sökt upp i Japan och har en kollektion av i min bokhylla av hans böcker. Och det är ju också extremt snyggt grafiskt, men Chris Ware är ju alltså han är väldigt bra formgivare också. Han är väldigt bra, han gör snygga bokstäver, han ritar sina egna liksom typografi och grafisk formgivning är han ju. Vi nämnde just Fredrik Jonsson som har varit gäst i den här podden och som är en seriekännare av rang kan man väl säga. Men jag tyckte han hade en rätt roligt citat om Chris Ware. Jag sa att jag tycker att Chris Ware är den bästa formgivaren som någonsin har levt. Grafiska formgivaren. Så sa Fredrik, jag tycker att han är en dålig grafisk formgivare. Och så frågade jag, va? Nej, men han krånglar till det för mycket. Han plågar sina offer eller något sånt, sa han. Och så sa jag,
plågar sina offer, och så det låter jättebra.
Och så sa jag, men säg en grafisk formgivare som du tycker är bra då.
John Porcelino eller?
Nej, då sa han, säg en bra tunnelbanechaufför.
Ja, det är bra.
Han menar bara att jobbet ska göras, det ska liksom inte vara några krusidull. Man ska bara ta någon från punkt A till punkt B utan...
Jag kan förstå det där. Jag menar, det var ju någon gång för inte så länge sedan som jag sa att ja, man skulle vilja ha magen. Magen ska vara som en... Man ska hålla sig på mattan som en grafisk formgivare. Inga liksom kreativa ryck. Det ska vara stendöd och göra jobbet.
Vem ska göra det här? Alltså?
Magen.
Magen?
Ja.
Ja, du menar din mage ska bara göra jobbet. Det ska
vara som en... Men...
Alltså du menar så här, man ska inte utsväva med dekorativa typsnitt och sånt där.
Det
ska
det är ju skillnad på liksom nivåerna helt enkelt.
Nu vet jag inte vad du syftar på.
Nej, men jag menar en kreativ uselformgivare i svenska sammanhang brukar ju regel inte vara något av värde. Eller om man tänker Stefan Sagmeister.
Det vet han
som,
inte
det. Nej då, men det är han som förstörde Pass Through Fire, boken med alla Lou Reeds låttexter.
Mm.
Fanns en tidigare bok, snygg, liksom så här vanlig bokdesign. Men här så var det att för varje skiva då med texter så var det en ny jävla effekt, som om någon har liksom tagit droppat på texten, spegelvänt, den börjar vända sig. Alltså, det var värsta AD Röv tänkbara alltså. Stefan Sagmeister.
Vilket land kommer Stefan Sagmeister från?
Skulle du tro att han är amerikan eller?
Var det han 90-talet eller?
Tidigt 2000-tal någonting.
Men jag tänker att ändå var den liksom perioden också med tidskriften Reagan och lite andra liksom där de skulle experimentera väldigt mycket med formen, ha lite så här kaffefläckar, sätta en recension i Sapfdingbats och alltså helt oläsliga.
Ja, jag tror nog att det var lite ute till och med.
Ja, han kanske
tyckte det var kul
sist på bollen. Oh, men nej, men tänk om Chris Ware hade formgivit den boken, eller serietecknaren Seth är ju också en fantastisk formgivare som har formgivit massa andra böcker. Som, han, de är ju eller kanske Chris Ware är en mer kreativ formgivare än Seth, men han är ju helt otrolig som det också. Och som då serieskapare och manusförfattare. Och,
ja, det är ju, att det är ju inte bara snyggt, utan det är ju för att det är en ganska stor rikedom på grejer. Dels är det är ju inte bara emo twi heller. Jag menar, det är ju klart att han är en sorglig figur, Mr. Corrigan. Mm, men det är också en massa rå humor liksom, och mycket med världens grymhet.
Ja.
Och sadism och
men
och så vidare.
Jag ska inte säga att jag skrattar så mycket när jag läser Chris Ware.
Alltså, nej, det han, kanske jag tänker mer om tidiga grejerna när han var på fjantar sig med de här annonserna och liksom de här mer.
Ja, de är lite småkul, men det är inte, alltså Ivan Brunetti som är en annan serietecknare,
ja, från Garvin,
Chicago
förstås.
Då, och de känner varandra, och Ivan Brunetti är också väldigt, väldigt bra tecknare och formgivare. Men han, där skrattar ju ihjäl med att Ivan Brunettis grejer. Medan Chris Ware är mer en melankoliker, och klart det är fina manus och sånt där.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Grejen är, det är mycket det här med empatin med en den ena och en den andra. Och sen är det just, ibland är det total brist på empati, och det är det som gör det så
att
bra.
Att tecknaren har total brist på
empati.
Nej,
det vet jag, han skildrar ju det han vill skildra.
Tänker liksom du på Lint till exempel? Alltså det är då sista, ja, är numret, bra, eller senaste numret av Acme Novelty Library, som är en story om, för han har ju just kommit med en ny bok, kanske ska nämna, som heter då Rusty Brown,
ja,
som är en samling av de senaste 20 årens serier, eller vad det är. När kom Jimmy Corrigan?
Oj, jag har inte årtalen i huvudet här. Men jag har inte hunnit igenom den nya här. För nu inser jag att jag sitter och läser om en gammal akne, men man vill ju läsa den liksom i svit.
Men jag skulle nog gissa på att Jimmy Corrigan-boken kom runt millennieskiftet. Och det är snart 2020.
Ja, den måste ju ha varit, eftersom jag fick den signerat 2002 och så.
Mm.
Och då var det ju mycket också det här. Det var ju respektingivande det här.
Jag tror den kan ha kommit 01. Men då är det ju nästan 20 års arbete med den nästa bok.
Ja, i och för sig. Fast eller han gör ju så mycket olika.
Ja, han gör ju annat. Men det, han har ju inte gett ut någon liksom riktig serieroman sen Jimmy Corrigan, The Greatest Kid on Earth. Om man nu inte kan räkna liksom vissa Lint till exempel, som är en del av det här. Det skulle man ju liksom kunna se som en, för den är ju utgiven med hårda pärmar, och det är en historia som man skulle kunna tolka som början, mitt och slut. Men den är ju säkert en del av sen samlingen då, Rusty Browns med hans senaste bok. Som kom i dagarna. Du lyckades få hem den snabbare än jag, även om vi... Jag att beställa på nätet.
Man fick beställa om den där från Adlibris hade gjort någon fellistning först.
Ja, det var för jävligt.
Men i alla fall, vad tänkte jag på?
Jo, empatibristen snackade om. Att det var olika... Lint var då en serie han gjorde om ett regelrätt svin, skulle vi kunna säga.
Och sonen var ju sin tur liksom överkänslig. Jag minns att den var väldigt bra skildrad. Det var en son där som var liksom inte normalkänslig utan överkänslig. Att
ja, han skildrade två olika personer då. En överkänslig person och ett regelrätt svin. Så var det va, eller?
Ja, jag minns inte riktigt alla detaljer. Nu var det ett tag sedan den kom, som sagt.
Mm. Ja, hur länge sedan var det senaste numret av Acme Novelty Library kom?
Jag skulle nästan behövt ha en checklist här intill.
Ja, men ungefär.
Men det kom ju liksom hela tiden nya grejer. Han gjorde ju Building Stories, den här just boxen, som var inspirerad av Marcel Duchamp.
Ja, ready-made här med olika objekt.
Nej, det här med att ha liksom ett litet kit med miniatyrer och såna grejer.
Ja, det är som liksom en låda som man tänker om man köper ett spel eller något sånt, ett brädspel, så får man liksom en låda med massa olika grejer. Men det är massa olika böcker och häften i det här. Eller häften bara, va, i den här lådan. Det är ingen hårdpärmsgrej i själva lådan, väl?
Ja, det var en massa.
Det var en massa, alltså kanske 15-20...
Men det var väl 15-20... huvudpersonen, det var väl de här som bodde i det huset. Var det inte rätt mycket om hon... tjejen med benprotes?
Jo, det är en återkommande karaktär i den Building Stories då, en kvinna med amputerat ben.
Jag tänkte en grej som var...
Vad tänkte du på henne?
Nej, bara apropå Building Stories. En grej, har du fördjupat dig någonting i den här grejen som han gjorde innan han gjorde det? Han blev känd för den här Floyd Farland, eller vad heter den? Som han skäms för, tydligen.
Mm, alltså, den här boken av Dan Rayburn som... du har framför dig som heter Chris Ware, antar jag. Alltså som är då en bok om Chris Wares konstnärskap. En monograph då. Jag vet inte om det finns monografi. Det är väl liksom bara en bok om en konstnär. Den har jag ju läst. Och där så stod det ju lite om den här serien. Vad hette den, sa du?
Var det Floyd Farland?
Floyd Farland kanske hette. Och den var inspirerad av så här... lite 50-tals estetik på den, teckningarna. Alltså någon slags Art Nouveau-teckning.
Jag har den ju inte eftersom den är liksom svindyr om man skulle försöka få tag i den.
Det kanske finns att casha in på eBay. Eller casha in på eBay. Men man måste punga ut mycket för att buda hem den på eBay.
Men det går ju, om man söker på den kan man få upp enstaka sidor. Och man kan se lite av det här serieberättaren som man sen liksom fin... slipar, och framförallt teckningstiden är en helt annan och mycket stygg. Det ser ut som någonting som skulle kunna ha gått i Elixir eller Magasin Optimar kanske, eller någonting. Det är liksom, det här är ju det är en mänsklig person som har gjort det. Det är inte en supermänniska som är så här.
Alltså, du menar att broilers senare verk av en supermänniska?
Ja, i princip.
Jo, man får ju intrycket av det, att det här, det är svårt att tänka att en mänsklig hand har skapat de här grejerna.
Det händer ju ofta i sig. De som gör väldigt bra debuter har ju ofta en förhistoria. Tänk på Lou Reed som gjorde liksom prångla ur sig en massa slappa surfhits eller bilhits på något ställe, bara som ville lågbudgetriva för att casha in på trender. Men då lärde han sig liksom harva igång. Jo, precis. Men jag tänkte annars, hans genombrott eller inträde i fandom eller seriefandom mer större, det var väl när han var med i sista Raw med den här I Guess-serien som i sig var ett experiment.
Jo, men det tror jag. Raw var ju då en samlings en antologiseriebok som Art Spiegelman, känd från serieromanen och Maus kanske framförallt, som då handlar om förintelsen. Som han gav ut tillsammans med
François Moly, hans fru.
Biologiska fru, höll jag på att säga. Han sprutar David ut sitt vatten. Men det har jag också läst, att det var hans första inträde.
För den serien i sig...
Då var det ju att Art Spiegelman hade läst den här skoltidningen som Chris Ware tecknade för.
Vad hette skoltidningen?
Det minns jag inte, men det var...
Jag blandade ihop det med Ivan som gjorde...
Men,
det,
nej, men jag tror att den skoltidningen hade intervjuat Art Spiegelman. Så då fick han ett exemplar av den tidningen där han själv blev intervjuad. Och då såg han en serie av Chris Ware som Chris Ware hade gjort i skoltidningen. Och ringde upp honom. Och det var väl ett sånt samtal att Chris Ware inte kunde fatta att det var sant att Art Spiegelman ringde honom. Men den här boken då om Chris Ware som, av Dan Rayburn... Den jävlar vad den inspirerade mig i mitt serieskapande.
Den här?
Ja, för att, alltså, för att det var så här, jag fattade inte hur Chris Ware kunde göra så snygga seriesidor som han gjorde. För jag trodde att han satt på liksom en övernaturlig talang.
Vilket en, en överliggare från 1800-talet som har fått evigt liv.
Jag fattade verkligen inte hur det gjorde. Men det var två insikter som... För han intervjuade Chris Ware i den boken. Jag tror de är kompisar dessutom.
Ja, jo.
Men det var två insikter jag fick. Det var dels hur lång tid han la på sina serier. Att han sa så här, det tar mig ofta 2 dagar att skissa en sida. Och då menar han liksom 2 dagar. Han jobbar mellan 8 och 16 timmar per dag med sina serier, Chris. Så då menar han att det tar liksom... Det tar ofta kanske så här, över 30 timmar att skissa. Och sen tar det ungefär en dag att tuscha. Så han
det
lägger...
Det var snabbt.
Vad sa du? Du tycker det är snabbt?
Tuscha på en dag, herregud.
Kan det stämma? Jag vet inte, men
i alla fall, han lägger tid på grejerna.
Jo, men det var så här, för jag kanske mer... gjorde max en sida om dagen. Eller så om jag jobbar 8 timmar så fick jag klart en seriesida. Liksom. Och sen så var det också att han skamlöst plagierade eller lät sig inspireras och lånade.
De här designgrejerna.
Ja, men det var så här, liksom, det var en omslag till Acme Novelty Library. Där jag bara tyckte, herregud, behärskar han den här stilen också? Men så sa han så här, men det är nästan en exakt kopia av en cigarrlåda. Den finns med i boken The Art of the Cigar Box, som ni kanske har sett. Den har jag inte sett, den boken. Men och sen så berättade han så här, den här grejen tog jag från en snövit omslag till någon Disney. Åh gud, det här är så pinsamt att erkänna. Ja, just det. Känna.
Trean av Vakna där i bakgrundsmönstret. Jag läste det precis.
men då inser jag så, okej. Om han, min idol, kan sno så skamlöst för en grej och han tycker snygga, då borde jag också kunna göra det. Och jag ska testa hur snyggt det blir ifall jag liksom anstränger mig och lägger ner lika mycket tid. Så det var då jag började. Kompis. Ja, det var då jag började med Död kompis. Och det blev inte lika snyggt som Chris Ware eller lika avancerat. Eller det blev en annan stil, men det blev ju liksom ett hopp uppåt i min serieskapande som liksom som tecknare i alla fall. Och jag lyckades aldrig lägga lika mycket tid på det, för jag hade kanske inte riktigt samma tålamod och samma glöd som Chris Ware har. Men det var ändå så här, jag började ändå förstå hur man tar sig åt det hållet.
Men jag tycker att det har märkt på flera andra också, att Seth och Dan Klaus, att i och med hans hyperdesign, att även om det är ju ingen som kommer upp i hans nivå, men nej, de har ju uppat sitt game.
Jo, han höjde normen så att säga.
Jag tänkte på den där I Guess-serien, jag vet inte om du brydde dig så mycket om den, men det är ju som att bildmässigt...
Vilken serie är det nu, I Guess? Är det hans debut i Raw då?
Ja, just det. Bildmässigt är det som en klassisk Stålmannen-historia. Men texten som löper i textplattor, ljudeffekter, allting är fristående. Men ibland så stämmer det ihop. Och det handlar ju om de här... Nu läser jag inte om den på länge här. Men ibland så funkar grejerna ihop ändå. Så det är väldigt skojigt experiment i sig.
Men vad handlar texten om?
Ja, jag har ju läst om den nyligen så jag kan inte komma med något riktigt.
Jag tror aldrig jag läste
det
faktiskt.
Jo, vad fan var det? Men det är väl någonting det här med Jimmy Corgan-grejen med en frånvarande fars och växa upp med morsan och morföräldrar eller vad det nu var. Det är något åt det håll i alla fall, för att jag får inte läsa om det på så länge. Men grejen är att i Raw så är, tänker man, coolt experiment. Men han drar ju ut hela grejen sen i boken med vad... Alltså, serien har ju fått mycket mer resonans efter vad man har läst, ja, det som har kommit sedan dess. Först är det liksom fränt experiment, snyggt och sådär. Men den är återtryckt i Är den med i Queen Bee the Mouse, den tror
jag? Ja, men det är
en. Och jag tror att en annan grej i Queen Bee the Mouse som inspirerar mig, det var väl...
Det är en fristående bok då från Chris Ware som heter Queen Bee the Mouse. FC, den kan man också säga som en serieroman då som kom efter Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth.
Det var ju det här med hans... Han var väl fest vid sina morföräldrar, har jag förstått.
Han växte upp rätt mycket med sin farmor i Omaha.
Eller var det far... Eller just... Farmor?
Mormor. Grandma, liksom.
Ja, det borde vara på mammans sida. Man tycker på att farsan inte var så jävla närvarande.
Ja, förmodligen var det väl då. Men,
men i alla fall, den här serien gick i bläb först. Det var mycket de här beskärningarna av rutorna, att man ser inte ansikten och sådär.
Vilket du har blivit rätt inspirerad av också.
Jo, framförallt till serien Matbordet. Nu var ju den framförallt inspirerad av liksom dialog hemma vid... Nej, det autentiska matbordet, men det här och inte se. Jag tror faktiskt inte ens jag tänkte på den förrän efteråt att den måste ha spöka i bakhuvudet för att det här konceptuella tänkandet, liksom matbord ovanifrån, man ser bara händerna. Mm. Men samtidigt så jag vet att jag hade ju läst den serien i Blab innan.
Mm.
Som väl handlar
vilken
om...
serie i Blab?
Jag tror inte den hade någon titel. Det är liksom om den här mormorn, och man märker också att hon blir mer och mer senil liksom i dialogen.
Vad ligger för sån Omaha där han växte upp? Vilket är det, vilket land eller vilken stat i USA?
Oj, jag är jättedålig på geografi. Men ja, nej, mycket bra serie. Nej, men det är ju också det känslomässigt.
Är den återtryckt i någon av Chris Ware's böcker?
Ja, den var med i Queen Bee the Mouse.
Okej, även den här serien med superhjälten, eller det är samma.
Ja,
nej,
inte bägge två. Jag tror att bägge två faktiskt är med, för det var väl liksom lite grejer som låg och spretade. Men det är också det här att det är inte bara ett snyggt experiment, utan det är ju det här liksom relationen till mormor där, lätt att relatera till.
Jo, men han växte upp, som du sa, han hade verkar inte ha så mycket kompisar i sin egen ålder, Chris Ware då. Han växte upp med sin mormor var det förmodligen då, och han kollade extremt mycket bara på tv och tecknade och gjorde och lekte för sig själv, kan man väl säga.
En grej som är det här Ruben Östlund i den här, vad heter den,
De ofrivilliga.
Just det, han kanske inte har läst Chris Ware någonting, men det är lite samma grej med det här att beskära bort det här lustiga utsnittet där man
skär han bort ansiktena där?
Ja, väldigt mycket. Vid ett tillfälle i någon Jimmy Corrigan så är
det
att man
bara...
Det är inte
onödigt att man har läst Chris Ware heller.
Ja, men för det tänkte jag själv på att det påminner om det. Sen Ruben Östlund är väl inte så förtjust i allmänhet. Jag tänker på den här segervrålgesten, du vet, när han hade vunnit något nyligen.
Nej,
jag kan vara missat. Jag har nog aldrig sett något så okort som det där. Ja, ah, fy fan. Alltså, vad strängt. Ja, det finns väl annat att störa sig på också för den delen. Men den där filmen tyckte jag var bra.
Ruben Östlund har gjort många bra filmer. Förutom alltså den här The Square fick jag inte så jättemycket ut av.
Var det bankrånet?
Nej, The Square, den här som har utspelat sig i konstvärlden.
Ja, så den tror jag sket i, för jag stod inte ut.
Med segerfesten var det.
Driva med konstfandom. Jo, men Jimmy Corrigan någonstans är det till och med att det skojas om det där för beskärningen, att till slut när man bara ser patten på den kvinnliga grannen på flygplanet, jag sitter och glor på mina pattar eller. Kan vi ta paus för ÖP?
ÖP är då ölpiss. Vem är det som har börjat med det uttrycket?
Lars.
Det är Davids kompis Lars har introducerat.
Jag nämnde att Dave-podden nummer 2 finns.
Just det, jag kan berätta lite om Dave-podden. Det har ju varit så här, när David Liljemark har varit gäst i Arkivsamtal under alla dessa år, så har han ofta velat prata om mycket saker. Kanske framförallt Boltzius, som han även gjort en serieroman om. F.A. Boltzius, den gamla religiösa kufen från Värmland. Och det är inte alla som är lika intresserade av Boltzius som David är, och han vill prata väldigt mycket om Boltzius. Så i hans egen podcast, Davids Liljemark, då, Dave-podden, där får han fritt... Det är ju ingen som hindrar honom där. Ingen som... Ni som vill ha en otyglad David Liljemark utan att jag avbryter honom eller liksom ber honom förtydliga någonting eller kanske själv lägger in lite förtydligande. Ni borde lyssna på Dave-podden. Det finns två avsnitt ute nu. Båda två är väldigt roliga om man gillar David Liljemark. Det första är lite mer urballat skulle jag nog säga. Och det andra handlar mer om Boltzius. Nu väntar vi in David Liljemarks så kallade ölpiss. Och är snart tillbaks. Då är han tillbaks, kingen av cutbacks, David Liljemark.
Förresten, det här är bara provtryck 1, men så här ser trollsager ut som borde vara ute på Dave-box. Ja, du kan inte få den än, för jag måste ha provtryck och jämföra med provtryck 2.
Det är ett av dina barnboksprojekt.
Ja, just det.
Det ser väldigt snyggt ut.
Det är återtryck av några som kom för 4 år sedan, fast i en samling.
Hur många exemplar ska du...
Det är print on demand, så att det är på Dave Books.
Det är ditt eget förlag. Och Dave då, för där som vill lyssna på Dave-podden och söka på Dave Books, det stavas D-A-Y-W.
Ja, det skulle vara lite fräsigare än Dave, för jag tyckte det såg för trädigt ut.
Ja, du visste att Dave, att Dave på engelska stavas Dave.
Ja, ja, det var ju det jag ville undvika. Mm. Det skulle ju vara lite...
Men vill du att det skulle tas Dave?
Nej, det var så mycket hade jag inte fattat av engelska. Nej. Jag hade fattat så mycket av liksom fräsigheter och sånt. Att jag ville ha annan stavning. Men,
men det är ett
artistnamn som hängt med. Jag satt och funderade på det. Om man skulle komma liksom med något mer exklusivt material så hade jag ju faktiskt två... Eller nu ska vi se. Vi har pratat om vårt första möte med kingen.
Ja, det har vi. Det andra mötet, vilket var det? Var det där de
i Gävle.
Det var kanske jag, du kanske inte var med när ett citat som vi brukar upprepa sades. Det var också
professional
faktiskt, det var
i Norge.
Var det i Norge?
Det var i Bergen.
Ja, men det var Chris Ware och Daniel Klaus som de hade ju också, de pratade inför allmänheten. Vi hade ju dels den här liksom slutna sällskapet på 15 pers där du och jag var med, och sen hade de liksom en där de pratade inför ett helt auditorium, alltså så typ 500 pers eller vad det var.
För mig vill bara fråga en grej eller i förbifarten liksom, när de stod där, vi skulle bara fråga om någonting med penna eller någonting rätt simpelt.
Var det?
Jag för mig att
det här var när de pratade inför liksom aulan, och de sa så här, att de började introducera med att hur är det, kul att vara här, så här, kanske han som då höll licenssamtalet sa något i stil med ja, hur är läget? Och då så Chris Ware var så här, well we're not like professional speak in front of people guys, we're professional stay at home guys.
Var det så han sa? Jo, men det var det när vi frågade om penna och vi sa att we have a sort of embarrassing question. What's the best porn?
Det var inte det. Var det där du tänkte på?
Nej, jag blandade ihop dem där.
Men jag kommer ihåg också när du ställde frågan om han gillade misspass.
Ja, så gjorde jag. Mm. Det kommer jag inte alls ihåg.
För du hade ett minne av att när du kände dig verkligen som serietecknare, det var när du hade fått en serie publicerad i Python och den hade tryckts med misspass på trycket. Liksom.
Ja, det var lite lätt misspass på Majas semester.
Och vi snackade nog en del om tryck. Alltså när han är väldigt anal med allting.
Ja, det
och
skulle jag berätta.
Och han hade åkt ner till Kina då.
Just det, ja.
Var det en story du ska dra sen? Eller?
Nej, jag tänkte börja på den förut. Det här,
nej, att han var missnöjd med färgerna i trycket då på Jimmy Corrigan. Och den trycktes i Kina. Så han åkte för egen peng ner till Kina och liksom övervakade tryckprocessen för att det skulle bli exakt rätt färg. Och han sa så, I felt sorry for the girls that worked there. I was like, yes, put a little bit more blue, the dark blue, this one. And they just was just working there. Alltså, det var så att, för han var så anal med trycket, men han blev nöjd med
tredje upplagan. Jag tror det är den jag har också.
För du frågade honom lite om färgen också, och så frågade han så, what edition of the book do you have? Och du sa, of course. Du sa, självklart den tredje. Att du hade läst på då att det var den tredje upplagan som var det bästa trycket. Och sen så frågade du honom så här, gillar du misspass? Eftersom han var ju så anal med trycket, men du tyckte ändå det var så här, en seriegrej, att det var lite misspass var fett. Och när du frågar honom så om han gillar Misfits, va? Of course. Självklart gillar han Misfits.
Jo, men grejen var att han var ju missnöjd för att det var för mörka och dystra färger, att världen, han tyckte att det skulle vara så uppenbart att det var en fin värld som Jimmy Corrigan gick runt i, men att han kunde inte se det. Och detta blev ju liksom, då blev det bara deppigt i de två första upplagorna, så det här med att han var satt och väntade på något hotellrum, liksom vanka av och an som professor Baltasar, tänker man sig. Och sen så ringde de väl och sa, ja, nu kan du gå och kolla. Så, han, så fick han berätta något och tillbaka. Men till sist blev han ju nöjd.
Och det var upplaga 3.
Men sen hade han ju en utställning i Gävle där 2010. Just måste det ha varit. Jag var lite lojare den resan, för min mormor hade just trillat av pinn ganska
månaden innan. Vi bilade med Fredrik Jonsson här framme. Eller i alla fall jag åkte bil med Fredrik Jonsson till Gävle för att kolla på den här utställningen. Det var inte mycket folk där, alltså på utställningen. Det var väl kanske en 30 pers eller någonting som kom och kollade på Chris, the Wiz, the Judge and the Jury, som man så skämtsamt kallas. Men då kom jag att du hade med någon gammal grej som du skulle visa upp för honom. Någon gammal, alltså någon.
Nej, jag skulle bara pracka på. Man har hört att han har snöat in på gammalt med fonografrullar, så jag hade en bok som hette, eller har kvar den talande maskinen, som var någon en massa sånt där, men jag menar, ja, det han har ju inte ägnat sig åt i någon större grad i alla fall, men i alla fall.
Och du sa att hans reaktion var med såhär, that's crazy, eller något sånt.
Mike körde ju det, Mike Diana körde ju mycket med det. Men exklusivt material, jag hittade två vykort från Kingen, men så kom jag på att jag hade ju faktiskt tredje och första, men det ligger någon annanstans bredvid
Ivan. Två vykort som han har tryckt upp själv, eller?
Som jag har fått.
Du har fått från Chris Ware? Ja, du har skrivit.
Jag tänkte liksom, vi har ju förberett oss lite halvvarslat här, inte sagt årtal med omedelbar
verkan. Nej, jag trodde du var lika kunnig som att du hade i alla fall hälften av dina Boltzius-kunskaper.
Nej, nu jag, kan ju nämnas också så här, turnéplan 26 oktober på Värmlands museum i Karlstad ska jag pläddra om Boltzius, och den 20 november på Larry's Corner i Stockholm ska Felched by the Goat ha
ditt
konsert.
Black Bestiality Metalband.
Precis. Men nu ska vi se, för först skickar jag väl, jo, men jag skickade ju den där jädra uppsatsen i alla fall när jag hade gjort den.
Han publicerade väl det, ditt brev i Acme Novelty Library?
Jag tror det var i sjuan.
Nummer 7, där står det någonting.
Nej, han tog ett utsnitt, ja, just det, lite av brevet och lite random något ställe liksom. Ja, ordbajseri, eftersom jag med det var ju lite vet liksom. Ja, däremot,
vad var det han skrev, någon kommentar om det?
Ja, han hade liksom en lite såhär smånjugg attityd i hela liksom den textpartiet. Men vad skulle jag säga, han var lite slarvlig med transkriberingen, för det var väldigt många korrfel i svenskan.
Han knappade in det på svenska?
Ja, en bit av det liksom. Och något sånt där. Men det är i sju, jag minns att det var ett stort nummer i alla fall, jag tror det var nummer 7. Men grejen var att man visste ju inte, eftersom det var så omänskligt bra, visste man ju inte hur den här var. Han kanske en sån som blir stöttat. Åh, då satt min bild på framsidan på den här grejen som kopierade i 2030x eller någonting. Så man visste ju inte vad man hade att vänta sig. Liksom. Men i alla fall,
Men du fick ett handskrivet vykort från honom?
Ja, någonting där han beklagade att han inte hade skrivit tidigare, för att det var en liten teckning där det stod, du kan ju förmodligen gissa vilken fras, I'm sorry.
Han har ritat
det. Ska alltid ursäkta sig för, ja, precis, hela tiden när de säger någonting. It's embarrassing.
Ja, han tycker själv inte att han har gjort någonting bra någonsin.
Det blir nästan som, för mig var Gunnar Lundqvist som sa att det blir som Jonathan Rich, men att han är så liksom ödmjuk att det blir nästan otrevligt. Eller man ska säga.
Och enligt då, hans
kollega, jag ska inte säga att han var otrevlig, men att det blir ju parodiskt. Ja. Liksom Daniel Klaus var mer, gick och snackade med som...
Jo, och Daniel Klaus, jag hörde honom prata om Chris Ware på någon annan mässa, för att det var någon som frågade, känner du samma sak som Chris Ware, att du aldrig blev nöjd med någonting? Och så han sa, ni måste komma ihåg att anledningen till att Chris Ware aldrig blir nöjd med honom, det är också sammankopplat med att han har världens största ego. Så att liksom, hans grejer lever aldrig upp till hans ego, för han tycker själv.
Fantastiskt. Jag läser väl upp det här då. Eller är det dålig kutym att läsa upp? Nu ska vi se, stämplat Chicago 29, ja, någonting, maj 19.
Men det är inte stort att det var handskrivet.
Mm, det är på baksidan av ett vykort med en Big Tex-serie här. Mm. Dear David, my apologies for not having written sooner. Ja, klassiker i alla brev genom mänsklighetens historia. My mail piled up and I've really fallen behind. But thanks for the beautiful book. I wish I could read it, but obviously you're quite deft with a brush. Good production value.
Men då har du skickat ett exemplar av...
Då har jag tydligen skickat, jag hade glömt bort det här, inte ett rätt måste det vara.
Ditt debutseriealbum.
För mig, det här var ju maj 97, så då gick ju förlags- och bokmarknad. Då hörde jag inte på några uppsatser. Och grejen är att, jag menar, det är väl ungefär som du vet, ett offer till liksom... gudan, eller som när en katt drar in en död mus för att liksom till sin husse för att liksom ja, visa uppskattning, och ja, hussen blir bara äcklad och det är kadavret och slänger det i soporna med en gång.
Men du måste ändå tänka på att David, att han snackar så illa om sin debutalbum, det beror på
nej,
att
nej.
Han har världens största ego.
Nej, nej, jag är nöjd med väldigt mycket i det. Men just, ja, men jag jämför sig med liksom Chris Ware-monumentet. Good citat, production values, slut citat, what people always tell me. Anyway, if you're still interested in original art, generally my pages average about $400. Kanske har gått upp sen dess,
ja, det
är sannolikt. But I've got stuff in pieces that are cheaper. I'm afraid the pages you're interested in are gone, but I've got others. Let me know if you're interested. Det hade jag inte råd med. Nej. Förmodligen frågar vi efter den här tre sidor som vi var inne på när morsan drar hem den här...
Men du vill ha den här super... sig själv i pannan? Eller?
Nej.
Men...
Eller det kanske jag frågar om också i frame. Men det var väl de där... För jag tror att Art Spiegel, man la labbarna på den tre sidors grejen förstås. Anyway, I hope things are going well with you, and thanks again for the lengthy analysis of my stuff. Very best wishes and regards, keep in touch, best Chris. Juthusgatan 3, IPG Lund.
Ja, det var ju stort.
Ja, det är ju i alla fall något unikt här när vi har förberett oss och halvvarslat så. Och sen har vi då efter, jo, korten där nämnde vi ju, jag brukar ju alltid ta dubbla kopior. Du har ju fått en del av mig liksom när du är med på dem, så har du fått det berättat, och så skickar jag väl också till chefen och chefen. Nu ska vi se. Och detta,
ja, du skickade korten till både Chris Ware och Daniel Klaus då?
Kan jag gjort det? Eller? Ja, kanske. Ja, det gjorde jag väl förmodligen. Mr. Fanboy. Nu ska vi se. Stämplat 10 december 2002. Hi David, thanks for the kind letter and the pics you took in Norway. Good God, I'm hideous looking. Why didn't I shave? Jag tänkte det i morse, jag var orakad. Jag måste ju, nej, jag rakar mig som en hyllning till fandom. And thanks for the copies of your comics with the translations etc. I like the directness of your stories, not a line or a word wasted it seems. Och just nät att han hittar något vänligt att säga, men han är ju chefen så att. And you're right about Nygren. Ja, just det, för han sa väl Nygren, tänkte jag aldrig ta som Nygren. Men jag menar, Nygren var ju
ganska...
Jo, my great-grandfather's name was New Branch from the time he first rented an apartment in the US.
Ja, han har svenska ättlingar.
Jo, han pratade om det på snacket där i Gävle. Men då sa han Nygren. Jag tänkte, Nygren har aldrig talat om. Han kanske släkt med Gustav Nygren, saxofonisten. nu ska vi se... New Branch from the time I first rented an apartment in the US, though it got lost along the way on my end of the family at least. Maybe we are related. Anyway, thanks again for the very kind words. I always appreciate them. And have a good holiday, etc. Best wishes and regards. See where. Söderby Gårdsväg 50 i Rönninge på den tiden. Men jag hittar ju inte det tredje. Eller jag vet, jag har ju kvar. För jag vet att jag har ett Ivan Brunetti vykort in till där. Får ta den en annan gång kanske, men det här låg där samtidigt.
Ett vykort.
Ja, det är från Daniel Klaus här. Jag vet inte om det är i samband med samma Norge-grej, men i alla fall. Hey David, thanks for the birthday greetings. Jag tror han fyllde jämt. Jag råkade upptäcka och Mr. Fanboy tog sin galna chans. Ja, riktig fjäskis.
Du fick jag också så här grattishälsningar när jag mitt mellannamn Mikael har namnsdag. Så du är väldigt anal även att gratta folk på folks namnsdagar.
Jo, jag har namnsdag.
Inte minst födelsedagar.
Jag har bara ett förnamn och då räknas... Nu ska vi se. Thanks for the birthday greetings. Nobody else sent me a fucking thing. Alltså nummer ett dollartecken. So it was much appreciated. Jag tror jag skickade det här soundtrack-häftet med serien. I really liked your comic. Very funny stuff. Great to see someone from your continent drawing in the, citat, early 90s American underground comic style, slut citat. The greatest style ever! Det är härligt. My best to you, sir. Daniel Close.
Ja, fan vad gött. Men vi måste nog börja runda av den här podcasten nu. Det finns, vi har sagt allt som går att säga om Chris Ware. Nej, vi har skapat på ytan.
Herregud, en liten introduktion till tyngre missbruk. Vad var det som, du har redan sagt, vad som grep dig mest? Men har du någon favoritsekvens?
Från Chris Wares serie?
Ja, överhuvudtaget.
Alltså jag är, just med Chris Ware så är det nog mer...
Skissböckerna.
Nej, de är inte så förtjust i. Men det är nog mer estetiken som jag blir kåt av.
Jag kom på en grej. Jag har ju inte de där The Ragtime Ephemeralist. Han gjorde tre...
Han gjorde om Ragtime. Ragtime. Ja. Det ville man ju också ha.
Ja, man vill ju på ett sätt ha det som Chris Ware samlar. Men jag tycker det skulle vara gama åt sig från Ragtime-fan. De som borde få ha det här i fred. Att de som är riktigt true Ragtime-fans borde få ha det här.
Men han är ju en true Ragtime-fan.
Jo, men jag menar att jag ska köpa in extra det här.
Ja, du menar att...
Det är väl en ekonomisk fråga. Men att...
I'm not worthy.
Ja, precis.
I'm not Ragtime worthy. Ja, men de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Simme Järdenfors.
Jag heter David Liljemark.
David Dave Liljemark.
Mikael Järdenfors.
Fullbordat samtal!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.